Röster.
Strategiskolan special.
Dina röster i vardagen.
You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma.
21 GIs bound for a jungle clearing a mile from the Cambodian border.
Okay. Okay, would you roll in now?
See, I'm coming from Finland, and I came here to protest against the oil drilling in Arctic.
We don't area. Make a deal with Congress, the border is going to be closed. 100%.
Strategiskolan med Roger.
Exakt vad gör Trump för att göra Amerika great again? Han leder inte genom exempel. Det är ett som är säkert. Vad menar jag med det? Tja, han sa att Amerika tidigare har varit dumma därför att de berättade för världen vad deras lands intentioner var. Om du inte tar ansvar för vilka dina intentioner är, om du inte berättar för folket vad dina intentioner som stat och som statsledare är, då kan du per definition inte leda genom exempel, eftersom ditt folk inte har någon aning om vilka dina intentioner är. Ergo, det finns inget exempel att följa. Förstår du vad jag menar? Jag till exempel leder genom exempel. Jag berättar för världen vad jag tänker göra och sedan gör jag det. Även en kille som Putin gör det. Också Hitler gjorde det, men inte Trump, och han är stolt över att inte göra det. Donald, om du inte leder genom exempel, leder du inte. Och om du inte leder så kan du inte göra Amerika great again. Det är så enkelt. Jag tror att varje lögn och bedrägeri springer ur en personlig perversion, eller åtminstone en böjelse för en perversion. Alla lögner av de så kallade statsmännen i världen är bara en cover-up för deras personliga perversioner. Självklart finns det bara en helt perversionsfri person genom hela vår historia, Jesus Kristus. Men lögnerna som kommer från vissa personer är mycket värre än de genomsnittliga lögnarnas lögner. Och när den personen är president blir det dåligt. Om du trotsar Trump och sedan viker ner dig, kommer han att KNULLA dig 1000 gånger, om han kunde tjäna en krona på det. Å andra sidan, om du inte viker ner dig för Trump, kommer han eventuellt att KNULLA dig ändå. Men du står åtminstone rak i ryggen. Mannen har ingen ära. Han är som kejsaren Nero. Om du står upp och tittar ner på hans flint, kommer han att låta avrätta dig. Det kan måhända vara en skröna, men se de bildliga likheterna med tanke på både Trumps och Neros dekadens. Det finns tre typer av världsledare idag, och det har alltid funnits. Den första typen är någon som Donald Trump, som i utrikespolitiken säger en sak och gör en annan sak, ibland samtidigt. Denna typ av ledare blandar korten innan han delar ut dem. Den andra typen av ledare är som Vladimir Putin och Adolf Hitler. De säger vad de tänker göra och sedan gör de det, men vad de gör är inte Guds vilja. Den tredje typen av ledare förmedlar också vad de tänker göra och sedan gör de det, men vad de gör är Guds vilja. Den tredje typen ledare finns sällan i världen, och det är anmärkningsvärt att bra människor, som det finns gott om bland vanliga människor, tycks finna det svårt att ta sig till toppen var de än bor i världen. Det får mig att undra vilka verktyg framgångsrika politiker i allmänhet använder för att ta sig till toppen, och också hur de stannar kvar på toppen. Donald Trump skrev detta i sin bok Crippled America från 2015. Citat: "Är det någon som läser detta som tror att jag är bekymrad över om andra länder mår bra? De brukade frukta oss. De brukade vilja vara oss. Vi var respekterade." Slutcitat. Tack för den klarheten, affärsman Donald. Det låter inte som en bra affärsinvestering. Det visar att du inte kan litas på av icke-amerikaner någonsin. Om du inte kan litas på, vem i sitt rätta sinne kan du göra en affär med utanför Amerika? Jag kan svara på frågan själv. Storbritannien, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Israel. Alla andra måste förbereda sig för det värsta från totalitära, regionala eller globala krafter som Ryssland och Kina. Om inte Gud griper in och slår ett slag mot Amerika för att de slagit in på fel väg kanske. Vi har lagt mycket pengar och en del förluster i människoliv i ditt lands krig med talibanerna i Afghanistan. För vad?
You want to tell people that their concern and their desire for clean air and clean water is elitist? Tell that to the kids in the South Bronx, which are suffering from the highest rates of childhood asthma.
21 GIs bound for a jungle clearing a mile from the Cambodian border.
Okay. Okay, would you roll in?
I'm coming from Finland, and I came here to protest against the oil drilling in Arctic.
We don't make a deal with Congress, the border is going to be closed. 100%.
Strategiskolan med Roger.
Lektion 10. Den avgrundsdjupa klyftan. Den avgrundsdjupa klyftan mellan de militära geostrategernas syn på världen som ett slagfält om strategiska hotspots, sund, sjövägar, militära baser och råvaror versus diplomaternas syn på geostrategi som ett friktionsfullt möte mellan viljestarka dynamiska människor är förmodligen anledningen till existensen av militärattaché-tjänstemän som kombinerar det bästa av de båda världarna. Militärattachéer är vanligtvis yngre och låga i rang. Jag kan bara anta att det är diplomater som bestämmer diplomaternas hus. De borde inte vara så rädda för professionella. Det finns således en skillnad mellan geostrategi, militärt tänkande och geopolitik, diplomatiskt tänkande. Geopolitik kretsar kring ekonomi och politik. Geostrategier är oundvikliga fakta. Vem har vad och var och vem vinner en konflikt med detta vad? Geopolitiken inbegriper också råvaror och i viss utsträckning naturresurser. Geostrategi handlar om naturresurser och var någonstans de finns att bryta, pumpa upp. Men det finns ingen absolut skiljelinje mellan de två olika områdena strategi, geopolitik och geostrategi. Nästan vilken dåre som helst kan göra ett geopolitiskt arbete. Men att utföra arbetet med en geostrategisk uppgift är ofta ett privilegium för några få informerade män, ofta högt rankade militärer, regeringsledare och industriledare inom en sluten krets av människor. Ingenting initieras av en slump på den översta nivån. Å andra sidan blir andras intentioner och avgörande händelser ofta randomiserade i galna interaktioner. Det räcker att endast en part är medveten om att det har ett geostrategiskt övertag. Om det är det, är det möjligt för dem att gå ut och göra geopolitik av det. En fog of war, alltså krigets dimma, skapas vanligtvis av protagonisterna vid valda tillfällen i en given konflikt. Men förr eller senare kommer konflikten att återvända till konfliktens ursprung, geostrategin, det vill säga strategiska hotspots och naturresurser. Alla håller inte med mig om vad som utgör en geostrategisk uppgift och vad som utgör en geopolitisk uppgift. Vissa skulle inte ens skilja de två i dubbla betydelser. Detta är min definition. Hur skulle du definiera geopolitik och geostrategi? Är de samma sak?
Dina röster i vardagen.